Välkommen till Dagens Människa, tidningen Dagens podcast där vi pratar om livet och Gud med kända svenskar.
Precis, och idag så sänder vi live ifrån Bokmässan i Göteborg, ifrån Digitala torget och en speciell live podcast scen som är uppbyggd där. Vi spelar ju in en podd som vanligt som vi gör, men det är också lite publik här. Jättevälkomna, särskilt till er som har tagit er hit.
Precis. Dagens människa är författaren och journalisten Jan Guillou. Vi ska se om man kan få en liten bumper. Annars tror jag vi bara ger honom en applåd, alla ni som är här. Så att, tack.
Ja,
och nu för podcastpubliken kan jag berätta att Jan reser sig upp. Jan, ska vi se här. Alltså, du har släppt ett 50-tal böcker ungefär. Stämmer? Har du kommit över 50?
Vet du själv hur många?
Ja då, men alltså, man släpper inte böcker.
Ger ut, va?
Det gör man med fjärtar eller grammofonskivor eller någonting, utan man ger ut böcker.
Alltså jag som tänkte jag skulle sätta åtminstone den första frågan rätt.
Det här är den 45:e boken.
Ja, 45:e boken. Ja. Mm, okej. Okay. Och då undrar jag, i vilken ordning är du på bokmässan?
Det här är den 28:e gången. Den första bokmässan missade jag för att jag inte hade någon bok det året. Och sen ett år så bojkottade Norstedts, mitt dåvarande förlag, och Bonniers bokmässan i Göteborg för att knäcka de jäkla göteborgarna så att vi slapp alla de här resekostnaderna så att vi kunde ha det i Stockholm istället. Och det märktes inte att Norstedts och Bonniers var borta från bokmässan. Så det blev bara ett försök i den. Ja. Branschen och olyckligtvis var jag med om det, så att jag har missat den bokmässa på riktigt då.
Men det måste ju vara mammas gata för dig och grunt. Vi sa det, jag och Malin innan, det är första gången för oss, vi känner ju ingen och man går lite försynt och försöker heja på folk som man halvkänner, men du måste ju vara är det ren rutin 28 gången så här?
Det är klart att det är, man övar sig på att vara på bokmässa som med allt annat, men jag tycker det är kul, alltså det. Jag behärskar det jag ska göra hyggligt och det man måste göra ska man göra med gott humör. Så.
Ja, precis. Det är bra. Mm. Det är lite party verkar det som för de som brukar åka hit. Jag och Daniel satt här var ganska koncentrerade på jobb på vägen hit på tåget, och så förstod vi liksom att nej, men vi ska mingla och sådär på folk runt omkring.
Jo, alltså, jag kan ju säga så att rent fysiskt så var det enklare för 28 år sedan. Och,
precis.
Ja, det var ödmjukt sagt, tycker jag. I år så är det här med din bok Att inte vilja se, som är den fjärde i serien om det stora århundradet.
Precis, och den här släkten Lauritsen, en ny generation har kommit upp sig lite grann, flyttat från Norge till Sverige. Runt om rasar andra världskriget och de olika sympatierna drar familjen isär, kan man säga.
Ja, det är inte så konstigt alltså. Om vi tänker oss början på släkten i berättelsen. Det är tre bröder som vid 25-24 års ålder ungefär avlägger diplomingenjörsexamen i Dresden i Tyskland. Det är världens förnämsta tekniska utbildning. Den som har ett sånt papper är liksom rik på förhand vad man än sysslar med. Det är teknikens stora århundrade som just har börjat. De här tre är predestinerade att bli germaniserade i den meningen att de är lika tyskorienterade som våra barn är amerikaniserade idag. Tyska är det språk som de talar, antagligen bättre än vad de flesta svenskar talar engelska idag. Tysk litteratur är det som gäller, tysk musik, tysk mat, tysk vin, tyskt allt.
Och så kommer de till Sverige. Och
det är inte så svårt. Alla svenskar har den uppfattningen också. Så där är de helt överens om att Tyskland är den stora kulturnationen. Och sen så blir det ju olyckligtvis så att Tyskland hamnar i en historisk parentes av ja, jag måste säga, tämligen vulgär regim. Alltså det där med Hitler är ju inte bra. Men å andra sidan, som Lauritz säger, ta det romerska imperiet. Det är klart att Caligula var en förskräcklig kejsare. Men det var några år. Och efter honom så varade Rom i 400 år. Alltså. Den här Hitler, förlåt.
Ja, det är lite så han resonerar. Han tänker att det är en parentes. Liksom.
Ja, men det är pinsamt, är det?
Ja, det är lite
och jag
pinsamt.
Jag måste nog säga att det här talet om judar ibland är rent ut sagt generande. Alltså.
Det här är ju en öm platå kan man säga för hela Sverige. Ja, svenskens hållning under andra världskriget. Var det svårt att närma sig?
Ja, vi har två svåra frågor från andra världskriget som svenskar. Det ena är frågan, var vi för eftergivna för länge mot Hitlerregimen? Skulle vi inte ha förenat oss med de krigsansträngningar som till slut besegrade nazismen? Hade vi inte då kunnat bidra till att förkorta andra världskriget, rent av förkorta förintelseprojektet? Det är den ena frågan att gräla om. Och den andra är, vad visste borgarklassen om förintelsen? Där det finns den tjusiga hållningen, alltså vänsterhållningen. De där borgarna visste minsann allting, men de brydde sig inte om. Det var den som skulle ligga närmast till hands för mig. Jag menar, jag är klassförrädare redan som det är, så att det skulle inte ha varit något bekymmer. Men högerhållningen är då att, nej, alltså, självklart kände man till antisemitismens centrala ställning inom nazismen. Det var ju ingen hemlighet för någon. Men alltså förintelsen i hela sin vidd var faktiskt ingen som för det första kände till och för det andra ingen som kunde ens föreställa sig före 1945 när filmer och bevis började dyka upp. Alltså det är den borgerliga hållningen och den tjusiga vänsterhållningen. De jäklarna visste visst.
Ja, du har ju onekligen fått en del av den sleven efter den här boken.
och den tjusiga hållningen dominerar på våra universitet. Och det är ju inte så lyckat, för de där docenterna är några jäklar på att skriva i tidningar och sånt där. Så får man dem efter sig så kan det bli lite besvärligt. Men jag kom alltså fram till att högerversionen var den sanna och det skulle jag kunna argumentera med vilken docent som helst för. Mm.
Men huvudpersonen i den här boken då, Lauritz, han vill inte se egentligen någonting. Nej. Och hans fru tycker att han liksom strutsen stoppar huvudet i sanden. Mm. Hur mänskligt är det här egentligen att bara inte vilja se sanningen? Så.
Ja, det... Ta tag i Erlander och Vietnamkriget. Man behöver inte gå längre än så. Vi kan hitta det här i vår egen livstid. USA sysslar med ett systematiskt folkmord i Indokina. För öppen ridå. Det här är inte som andra världskriget dolt bakom censur och sånt. Det här är det första tv-kriget. Det är amerikanska journalister som skildrar Vietnamkriget i huvudsak. Och ändå så går Tage Erlander och hans generation inte med på att det här är något fel.
Nu är det här en podd där vi brukar prata ganska mycket om Gud. Och jag är nyfiken på den här Lauritz. Mm. Han är ju djupt troende och tar verkligen sin tro på allvar.
Ja. Läser sin bibel, ber på kvällarna.
Jajamensan.
Han resonerar med Gud och han känner skuld och glädje. Och allt är tillsammans med Gud genom hela boken. Mm. Varför gjorde du honom kristen?
Därför att det är rimligt att åtminstone någon person vid den här tiden i familjen skulle vara religiös på riktigt. Och det är så lätt för mig att göra det. Alltså jag är den sista generationen i Sverige som har läst kristendom i 12 år. Och nu talar jag inte religionskunskap eller något sånt där modernt snosk, utan kristendom i 12 år. Alltså mer än vad jag läst engelska i skolan har jag drillats i kristendom. Liksom alla som då är i min ålder eller äldre.
Är det något du är glad för?
Det är en del av den västerländska historien som är rimlig att man känner till. Mm. Och om man tar fram en kille, apropå statsminister, som bara är 5 år yngre än vad jag är, Göran Persson, så har han inte haft den här undervisningen. Och när han poserar som kristen, han gjorde det ett val, sådär, att egentligen skulle jag vilja bli präst. Och då kommer kyrkans tidning och de där förstås, sådana som ni då.
Absolut, sånt älskar man.
Tidningen Dagen.
Ja, tidningen Dagen. Ja, det är en given vinkel. Okej, statsminister, på vilket sätt är du kristen? Och så lägger han ut texten. Och då hör jag till min häpnad, Mohammeds stämma talar klart och tydligt. Han lägger fram Mohammeds reformprogram av religionen när han säger, för det första så finns det inga teologiska svårigheter. Man tänker, Göran, ta arvsskulden och den obefläckade avelsen. Det finns några som har grubblat över teologiska svårigheter. Men nej, han tar bort det. För det andra står jag i ett direkt personligt förhållande till Gud. Det behövs inga mellanhänder. Det är Mohammeds andra reformationspunkt.
Så att, och du menar att genom kristendomen så har man Jesus som man går...
Ja, eller prästerskapet, påvar, alla möjliga. Varje muslim lägger sig ner på sin bönematta och har ett direkt kontakt. Det är därför prästerskapet inom islam inte har samma ställning som inom katolicismen till exempel. Och alltså, där sitter man och gapar och häpnad. Han säger att han är kristen och så presenterar han sig faktiskt som muslim. Och ingen jävel, om ni ursäktar uttrycket, förstår detta. Inte de många reporterna från dagen eller sånt där. Ingen i omgivningen. Det var bokmässa just då. Jag kommer in uppfylld av det här. Då sitter två kompisar, den ena kurd och den andra turk. Så, och parodier på turkar. Blixtrande svarta ögon mitt in i en diskussion. Mustascherna slokar och sånt där. De är oerhört allvarliga. Och så här, grabbar, nu ska ni höra statsministern hur han beskriver sin religion. Så drar jag det här. Och då de brister ut i ett sånt garv. Så här, han är muslim. Och det fattar inte han. Och, nej, ingen
och
i Sverige
tror att det beror på att han har missat den här skolningen i kristendom.
Så han har ingen skolning i kristendom.
Så men du John, alltså, jag vet inte om man riktigt vågar säga emot dig. Och framförallt inte inför publik. Men jag vet inte om jag håller med. Alltså, jag är ju kristen. Och jag tror att flera som är kristna inte känner igen sig i det här att man inte har en direkt kontakt med Gud. Jag tycker att jag har det liksom. Hur menar du då?
Ja, nej, men det, alltså, det är ju en av Mohammeds mera...
Är jag också muslim då kanske?
Ja, på den här punkten naturligtvis.
Ja, nu blir det riktigt svårt
men,
här.
Mohammed erkänner, skulle jag aldrig erkänna Jesus Kristus som Guds son.
Nej, det
som
gör
en
jag.
Profet, men det gör du. Så där avviker du på ett bestämt punkt från islam.
Ja,
så att du behöver inte vara allt för orolig här att hamna i fel låda.
Jag blir totalt vacklande här.
Tror du själv på Gud?
Nej, nej.
Du svarar snabbt och tvärsäkert.
Ja, jo, alltså... Låt oss säga att det finns 100 miljarder planeter i universum med intelligent liv. Det är inte säkert att det intelligenta livet ser ut precis som vi. Det kan ju vara lite som i Star Wars. Skulle Jesus Kristus ha offrat sig själv, ibland som bläckfisk, ibland som ödla, ibland som ser så, på korset eller motsvarande i varenda värld så här? Nej, kristendomen kommer från en tid när man tror att jorden är universums medelpunkt. Vi är det enda livet som finns. Det är vi som är centrum för allting. Det var ju väldigt länge som det var förbjudet att säga att jorden kretsade kring solen. För det var ju orimligt eftersom det här är det enda livet av Gud skapat. Idag när vi tänker på 100 miljarder planeter, rimligt att med samma förutsättningar, intelligent liv, så faller ju kristendomens huvudtanke.
Men det känns ju som att du givetvis har ett genomtänkt svar för varför du inte tror på Gud. Och du är väldigt snabb. Nej, jag tror inte på Gud.
Nej.
Snabbare än någon annan vi har frågat, tror jag. Faktiskt. Mm. Och samtidigt så tänker jag direkt så här, jag tycker det är väldigt skönt att tro på Gud. Så, har
ja,
du
det,
liksom
någon... ja, det är självklart. Jo, alltså, herregud.
Kan du tänka, jag skulle vilja tro.
Titta upp i en stjärnklar natt och tänk några sekunder. Det vore väl jättekul om man kunde tro på Gud. Liksom förklaring till hela det här.
Ja.
Så denna förklaring har människan sökt under stjärnnatten så länge vi kunnat tänka. Och det är i alla fall 1 miljon år eller så.
Mm. Vad är det som gör, tror du, att vi söker den här förklaringen då? Om den bara är liksom helt platt, om den ändå inte finns. Och ändå finns frågan inom oss på något sätt.
Jo, men alltså... Om man vill förklara vädret, som ju är viktigt för människor, allt, särskilt när vi börjar odla och sånt där, eller jaga, för jakten är ju vädret väldigt väsentligt, så måste man ju tänka sig att vad är det som påverkar vädret? Vad kan vi göra för att få ett bättre jaktväder? Jag vet. Om man vore Gud, vad trött man skulle vara på vissa...
Alla som vill ha olika väder.
Ja, alltså, tjatet om jaktlycka. Om sexuell framgång. Om kärlek. Vilket tjatande.
Precis, det är tur att man tror att Gud kanske inte är lika begränsad som oss människor.
Ja,
i det
nej,
avseendet.
Det är ju svårt att föreställa sig. Om det finns en Gud att han skulle vara som en människa fast större eller något. Nej.
Brukar du själv knäppa händerna och som Laurits i boken resonera med Gud som han...
Nej.
Har du något som du gör istället?
Nej. Alltså, jag är här. Varför vet du fan? Om ens han. Men det är ju så. Jag är här. Ja, låt oss göra det bästa av situationen då. Lämna denna värld aningen bättre när jag kom hit, så jag minst inte liksom skämt ut mig i sammanhanget. Men att förklara mänsklighetens plats i universum. Nej.
Du är en person som utstrålar mycket styrka. Nu låter det som smicker här. Men du har fått mycket smällar genom livet. Inte bara inom din barndom. Och du har blivit satt i fängelse, uthängd som rysk spion och allt möjligt. Och ändå är det som att ja, men nu är du här igen på din 28:e bokmässa.
Ja.
Du tror inte på Gud. För mig som kristen så är det liksom en kraftkälla. Var hämtar Jan Guillou sin kraft?
Ja, alltså... Det börjar ju med klassförräderiet. Att jag är den enda i min släkt som inte är höger. Och det var inte så lätt när man var ung.
Så det är någon slags energi det där lite?
Det ger energi att hitta i en politisk motivation för livet. Nämligen detta att på något sätt lämna denna värld aningen bättre än när jag kom till det. Det är ett moraliskt ansvar som är kristet, finns i den kristna teologin i åtskilliga variationer. Vi som är starka är skyldiga att hjälpa de svaga är en bärande kristen tanke och muslimsk för övrigt.
Inget ont om muslimerna i den här podden.
Nej. Och det är väl ingen konstig hållning. Det var tre ärkebiskopar sen här på bokmässan. Så förde vi ett liknande samtal. Och då sa jag ungefär följande. Okej, ärkebiskopen, du som är chef över den här verksamheten och bör vara mest insatt. Låt oss tänka oss att du har rätt. Gud finns. Alltså, det ni sa... Ja, det låter förjävligt, men det kanske inte gör. Men det var sant. Och så dör man och befinner sig till sin oerhörda förvåning inför den allra högsta domstolen. Och inser då att det här neka går ju inte till. Så ärkebiskopen, då har vi följande moralproblem. Det enda jag kan säga till mitt försvar då är att okej, jag hade fel på en avgörande punkt. Jag erkänner det. Du fanns. Och jag fattar inte det. Jag ber så mycket om ursäkt på den punkten. Men jag försökte jävlar i mig, förlåt uttrycket, men ja, jag försökte faktiskt leva ett moraliskt liv. Om vi tar tio Guds bud så höll jag på nästan alla av dem, utom det där hedra din fader och din moder. Det var kanske lite... besvärligt.
Gör du det? Tala sanning? Och...
Ja, jag försöker sköta mig. Så. Mm. Och då är ju frågan, är min synd att inte ha trott på den här teologin så stor att jag inte har en chans? Eller kan jag kompensera det genom ett moraliskt levande? Vad säger ärkebiskopen? Ja, så jag tror att det var en bra chans.
Han sa det? Ja,
men det är en sån där modern ärkebiskop på andra sidan som knappt behöver tro på Gud själv.
Ja, precis, ja, men själv är man ju uppvuxen med att gärningarna kommer man inte långt med utan att...
Det är sinnelaget, ja. Men såvida man inte är judisk då är gärningarna viktigare.
Ja, men precis.
Så där sympar jag med judarna mycket mer än med de kristna.
Hur ser det på kyrkan?
Alltså, väldigt svårt för en sån... obsolet organisation med en sån obsolet, alltså föråldrad tankevärld att finna en roll i det moderna livet. Alltså det ekumeniska är ju meningslöst, att försöka frälsa fler afrikaner eller någonting sånt där.
Varför då?
Ja, menar ni verkligen att det skulle vara meningsfullt att få fler afrikaner att övergå från att tro på andar till att tro på Gud? Skulle Gud bli impad av det om han nu funnits? Däremot att hjälpa fattiga.
Där har kyrkan en roll.
Där har kyrkan en roll.
Tycker att man att
tillämpa den godhetsideologi som ändå präglar kristendomen, det är okej. Okay. Men det teologiska, det tillhör i bästa fall 1800-talet, i sämsta fall ännu äldre tidsålder.
Vad kommer hända, tror du? Kommer vi bli allt mer sekulariserade eller kommer vi troende klara oss? Nej, kommer vi hålla i oss? Liksom?
Kommer alltid finnas...
Vill du ge mig hopp? Eller?
Nej, det kommer alltid finnas små troende sekter. Jag menar, det tros på en hel del, som du vet. I Sverige är vidskepelsen mycket större religion än kristendom. Jag tror kristendom kommer tre eller något sånt i Sverige. Och vidskepelse är detta.
Det blir lite så här negativt sekter och jag identifierar mig inte med någon sekt. Och sen tänker jag också så här, när jag läser några av dina böcker, till exempel Arn då, som jag läste.
Det är en rent katolik, det är väl kul
absolut.
Att göra. Va? Det är,
men jag kan känna, och även i den här sista boken med Laurits, att Gud på ett sätt bara komplicerar tillvaron för de här människorna. Det blir skuld och det blir en mor som ska ge bort sin son till ett kloster och liksom, ja. Har du aldrig mött några människor som faktiskt har blivit positivt påverkade av sin tro?
Nej.
Starkare, gladare?
Nej, det tror jag inte.
Det är fruktansvärt, Jan. Mm. Vi måste ta en fika.
Ja.
Varje dag från och med nu. Kan vi göra det?
Precis.
Vi ska snart gå vidare med nästa gäst, tror jag.
Precis. Vi har en fråga som vi ställer till varje gäst. Det är att man får välja en psalm eller en andlig sång. Och visst har du gjort det?
Ja, det är ju två psalmer som i så fall båda är anknutna till skolan.
Den här kristna skolningen du har fått, som vi är glada för.
Trygga räkan börjar man med.
Trygga räkan.
Och sen så är det varje sommar den blomstertid du kommer.
Men nu har vi bara övat in trygga räkan, eller hur?
Så kan få vem som helst att bryta samman.
och till och med ett ateisthjärta som Jan Guillous kan
absolut.
Kan rubbas lite.
Detta har egentligen inte om gudstro. Den blomstertid nu kommer, det är signalen för att nu börjar sommarlovet för judar som för grek, det vill säga för muslimer också i vår tid.
Citerar du Paulus också, va?
Ja,
precis.
Du kan din bibel.
Ja,
precis. En sista grej bara. Ditt ärende med den här boken, tror du att det är extra relevant i en tid som idag när vi ser främlingsfientliga vindar både i Sverige och i Europa?
Ja, alltså vi lever en tid när vår tidsvariant på fascismen marscherar fram i hela Europa. Det som var typiskt och en av de frågor vi i eftervärlden hela tiden ställer oss är: hur var det möjligt att inte se, att inte begripa? Och då talar jag inte om förintelsen, för då har ju liksom fascismen vandrat iväg in i absurdum. Men hur var det möjligt att inte se hotet utan bara skämta bort det? När den här familjen levde i Berlin på tidigt 30-tal, slutet av 20-tal, så fanns det över 100 sådana här sverigedemokratiska sekter i olika varianter. Ett 100-tal. En av dem, en liten grupp i München, hette NSDAP. Någon bokstavsförkortning. De andra hette något annat. De hade en ledare som hette Adolf... det spelar ingen roll alls, för de var så små, de är så ofarliga, de är så knäppa. De kommer ju aldrig att kunna skapa någon majoritet. Det gjorde de inte. Det räckte med 34%. Mm.
Mm. Sanningen ska göra dig fria, står det i Bibeln.
Ja,
vad tror du om det?
Ja, det skulle jag kunna ha sagt själv. Alltså.
Och vi borde vilja se allihopa egentligen nu. För att liksom, vi stryker under med en sanning som vi enas kring. Ja. Plus trygga räkan.
Precis, vi har ju en gitarr av en händelse.
Visst sjunger du, Jan?
Nej. Jag kan inte, jag har glömt texten.
Nej, men publiken.
Jag var 7 år.
Den här kan vi allihopa.
Precis.
Daniel, nu kör vi.
Du kan smygtitta där, Jan, om du vill.
Ja, absolut. Smygsjunga kan vi göra också här.
Trygga räkan ingen vara, en Guds lilla barnaskara. Stjärnan ej på himlafästet, fågeln ej kända nästet.
Jan Guillou, mina damer och herrar.
Jan Guillou, en applåd. Tack för att du kom. Mycket kul att träffas. Härligt.
Tack så hemskt mycket.
Då ska vi alldeles strax få besöka av vår nästa gäst som är författaren och journalisten Hillevi Wahl.
Vi kör en bumper medan vi byter mickar och gäst. Här är det.
Välkommen. välkommen tillbaka till Dagens Människa, tidningen Dagens podcast där vi pratar Gud med kända svenskar. Och Dagens Människa i våran podcast, det är författaren och journalisten Hillevi Wahl. Just nu ser hon oerhört
rufsig ut.
Lite morgonrufsig ut sådär. Nej då, det ser snygg ut. Du har gått här en stund på bokmässan och vet hur det ska gå till liksom. Och nu har du fått på dig headsetet också.
Ja, det är fantastiskt.
Välkommen.
Det är som att ha en mindre galge i ansiktet varenda gång. Tack så mycket.
Vi ger en applåd. De gäster som är live tycker jag.
Författare, krönikör, trebarnsmamma, alkisbarn, före detta matmissbrukare, numera militärträningstokig och orienteringstävlande och mästare i förändring. Fick jag det rätt?
Ja.
Det var bara en av de beskrivningar som jag hittade utav dig på nätet. Det är lite mäktigt tycker jag.
Ja, men det är mycket. Man är ju mycket. Man är ju inte bara en sak, utan Nej. Man är ju många saker. Ja.
Vad är din egen korta version av Hillevi Wahl?
Liksom? Alltså säger journalist och författare.
Ja, precis.
Det känns jättekul att ha dig här nu. Du är ju väldigt aktuell. För ett par dagar sedan bara så sändes SVT-programmet Djävulsdansen om medberoende och missbruk. Där du var intervjuad. Det blev otroligt mycket reaktioner. Vad har du själv fått för respons?
Ja, det har varit helt osannolikt. Alltså det var på första programmet som det var över 1 miljon människor som tittade. Vi hade sån här chatt efteråt när man ska chatta med tittarna. Och i vanligtvis, om det är en bra kväll så kan man få 20 frågor. Den här kvällen fick programledarna över 1000 frågor. Alltså det här, bara jag går på mässan så stoppar människor mig var 50 meter nästan, för de vill kramas eller berätta. Jag har suttit timmar liksom hela dagarna ända sedan dess och bara fått Twitter-reaktioner på Facebook. De har mejlat till mig, det ringer människor. Bara strax innan jag kom hit så var det en man som var 65 år som ringde och berättade att han kände igen sig och så att det här har jag aldrig berättat för någon. Och det är mycket äldre människor också, för alltså som på något sätt har blivit, det är som att öppna en dammlucka och att de tyckte att det var det jag tyckte så mycket om, att de tyckte att det var en fin ton i programmet, att det var mycket igenkänning, att det inte var det här svarta eller som någon var rädd för att det skulle bli för flamsigt, utan det var så här helt, det var en jättebra ton på hela programmet. Det var värme och det var humor och det var att det berörde och allting på en gång.
För de som inte har sett och lyssnat, kan du berätta bara jättekort om din bakgrund?
Och min bakgrund? Oj.
Jättekort. Ja.
Men jag är uppvuxen i en alkoholistfamilj. Båda mina föräldrar var alkoholister. Och lite grann det som jag säger i programmet är att man lever liksom i en konstant nästan så här krigssituation under konstant press. Och sen är det också det här som man är som medberoende, att mår mamma bra så mår jag bra. Och mår pappa dåligt så mår jag dåligt. I en sån här familj så är det som att man nästan inte har några egna känslor. Utan, så sen när jag blev 17-18 år där och skulle gå ut i mitt eget liv och bli en vuxen människa, då var jag helt övertygad om att jag inte hade någon själ. Just. För att jag var helt tom. Jag visste inte vem jag var. Det fanns ingenting där som jag visste var sant.
Vad hände med dig då?
Ja, men då blev det ju det här enorma längtanshålet som jag kallar det. Jag försökte fylla det med mat. Så jag blev matmissbrukare. Det var mitt svar på, alltså mitt sätt att försöka självmedicinera det där stora, mörka, gapande hungerhålet liksom, som jag inte visste vad jag skulle göra med. Så det var så det blev då.
Hur lång tid tog det innan det liksom vände?
Med det, alltså, det där, jag fick ju ut hjälp då när jag var 18 år, för jag har också haft en unik förmåga, för det är ju så vi som är sådana här maskrosbarn, vi har ju en fantastisk förmåga med överlevnadskrafter och alltså, extrem hörsel och ett sätt att analysera situationer och lära känna människor, och jag har ju haft just den här förmågan att hitta änglarna överallt som jag har sökt mig till. Och när jag då var 18 så bara råkade jag hitta den här människan som bara råkade vara Sveriges ledande expert på ätstörningar. Hon heter Kari Schleimer, verksam i Malmö. Och hon tittade på mig, hon var sån här österrikisk bastant dam. Så där, ganska, och hon tittade bara på mig och sa, min lilla kråka, det ska jag ta hand om. Så hon gav mig böcker, alltså, hon liksom travar såna här medicinböcker. Så jag förstod att det här med matmissbruket som jag tänkte att det var jag bara som hade dålig karaktär, att det var fel på mig. Det började jag förstå då när jag liksom stavade mig igenom de här liksom grekiska nästan, så förstod jag att det här handlar om helt andra saker. Det handlar om belöningssystem i hjärnan, det handlar om överlevnadskrafter i kroppen och i hjärnan, och det handlar ju om alltså hela det här psykosociala medberoendet, alltså allt det där, det är så oerhört komplicerat. Så att då fick jag liksom min kunskapsbas i det. Men sen, alltså sen tror jag det här medberoendet, det tror jag man får jobba med hela livet.
Det är något man är,
ja,
liksom,
men jag tror att
och lever med.
Man, ja, men jag kan också säga som jag sa till dig nu, att det är ett vackert jobb. Det är ett fint jobb. Ja.
Du, jag tittade på det där programmet, det bara blev så kom på mig själv med att jag hade min 11-åriga dotter bredvid mig under hela tiden, och hon lever ju en ganska okomplicerad tillvaro, tror jag nog att man kan säga, och vet nog inte att man faktiskt kan ha det så där som barn. Hur mycket pratar du med dina egna barn om dina egna erfarenheter från när du var liten?
Ja, men vi pratar om det hela tiden. Alltså för dem är det som fiskpinnar till middag. Det är ju, alltså det är inget, sen går ju inte jag kanske in i detaljer. Men de har ju sett, alla såg det här programmet, och de var mer fokuserade på hur de själva såg ut i tv där på slutet än vad jag sa. För de vet ju att mamma har haft det lite tufft. Ibland går mamma in och vilar i pigkammaren i köket när det blir för mycket. Mm. Alltså de vet ju att, men det är ju inte, alltså de flesta av oss har ju någonting. Alltså vi pratar om 800 000 som har någon form av beroendeproblematik. Sen har vi 4-5 runt om som är liksom direkt berörda, och då är vi liksom uppe i 3-4 miljoner. Det är klart barnen har det här omkring sig hela tiden också. De behöver också få prata om det här. Och jag brukar säga att vi borde verkligen bara prata, ha en liksom pågående diskussion kring det här med medberoende. Alltså hur det ser ut en sån familj. Eller hur man tänker kring det. För att och när jag var ute på någon inom kyrka där och föreläste, så var det en mamma som kom efteråt och så sa hon, ja, jag tycker vi ska prata om det i skolorna hela tiden. Och så berättade hon om sin son som var ungefär 10 år sådär. Och det hade kommit in till hans klassrum poliser som skulle prata om droger och alkohol och sådär. Och så hade de kastat ut en ganska retorisk fråga om det var någon som visste någonting om alkohol och narkotika. Och då hade hennes son då så här jätteglatt sån, ja, min pappa är alkoholist. Så här, skitglad. Ja. Liksom. Och då var den här mamman så stolt, för då hade hon lyckats förmedla till honom att det här var ingenting att skämmas över.
Bryta utan, tabut liksom.
Nej, men utan det var snarare en erfarenhet, alltså det här vet vi jättemycket om. Och så han kunde ju liksom berätta väldigt mycket för sina klasskompisar sen om det här med alkohol, för att barn har ju jättemycket frågor kring det, även om det inte finns någon missbruk. De har ju, så det är ju också en sån där, så barn är inte så, barn vet om det här, de har det runt omkring sig hela tiden, de behöver bara få liksom tala om hur det funkar bara, så att de får sätta ord på det.
Något som jag tyckte nästan var ruskast i din berättelse i det här programmet var när du berättade om hur du hade varit utomhus och som tonåring, tror jag, och så blev du jagad av en man som att du ville göra dig någonting, och sen så kom du inspringandes till din mamma och hon är brusad och sitter och spelar bingo, och du försöker förklara för henne att du har sprungit för ditt liv, och hon säger bara, lägg av, jag spelar bingo. Det gjorde så otroligt ont i mig, och då är det liksom så här, hur överlever man den kärlekslösheten från en mamma?
Ja, just då var hon inte berusad, för då spelade hon bingo. Det var ett annat av hennes missbruk. Så hon gick ju helt upp i det. Och hon, alltså min mamma var ju, jag tror hon bara, jag tror att hon hade en hel del psykiska diagnoser som hon aldrig fick. Så jag tror inte hon levde riktigt i samma värld som vi. För jag försökte ju sen när jag var äldre berätta hur förtvivlad jag var den här gången. Nu när hon då inte satt och spelade bingo, så att jag kunde liksom kommunicera med henne. Men hon var helt oförstående ändå. Ja, men jag spelar ju bingo. Alltså, som att, alltså hon hade inte samma begreppsvärld. Hur överlever man? Jo, man hittar, det var som den här Kari Schleimer förklarade för mig om just masker hos barn. Hon sa att det är så här, det är som man hoppar på stenarna över floden. Man tankar lite kärlek här och lite kärlek där och lite uppmärksamhet där och lite. Alltså man tar hela tiden tillräckligt för att klara sig över floden. Och sen haltar det lite. Det är så där. Jag har ju ett kraschat belöningssystem och allting, men det får jag ju jobba med. Men så är det, man liksom tar lite här och lite där.
Känner du att du hyfsat älskar dig själv idag?
Ja, alltså jag har en väldigt stor självmedkänsla. Alltså jag kan ju tycka att jag är fantastisk så. Men samtidigt är det där som jag också säger i programmet. Det där som sitter, som jag faktiskt blev väldigt berörd av själv när jag såg det. När jag säger att om jag försvann från jordens yta så skulle ingen sakna mig. Och den känslan sitter så djup. Så den måste jag nästan överbevisa. Det var någon jul här, förra julen tror jag det var. Eller förra, när jag inte fick några julklappar.
Vilken miss.
Ja, verkligen. Och då hade jag väl sagt till min man att vi ska inte lägga ner så mycket pengar på julklapp. Och det hade han tyckt var en jättebra idé. Så han köpte inga julklapp.
Tog han fasta på?
Det tog han fasta på. Det passade honom bra.
Men att då, han inte förstod kodspråket.
Nej, exakt.
Va? Då, va? Och det är klart man vill ha.
Och en, vad ska man säga, en som inte hade min bakgrund hade kanske reagerat lite mer sansat. Men jag blev alltså fullständigt, alltså jag kände som att nej, jag betyder ingenting. Alltså inte ens det här att de hade gått och liksom gjort det minsta lilla. Utan, och då var det här med att jag kände som att jag bara var där för att ta hand om alla andra. Och det där är ju också en sån här medberoende grej. Att vi ska hela tiden serva alla andra. Alltså du vet, jag brer ju fortfarande mina barns smörgåsar. Så jag får verkligen jobba med idag ska jag inte bre mina barns smörgåsar. För de kan göra det själv. Jag får liksom jobba med det. Och också det här att tala om att det här behöver jag. Alltså som en känslig människa. För det är ju det här, man ärver ju en känslighet. Det är ju det som gör att det ser ut som missbruken går i arv. Men det är ju inte missbruket, utan det är den här känsligheten. Och den känsligheten gör ju att jag kan vara här och jag kan vara jättefokuserad och jag kan stå på scen och sånt. Men sen behöver jag vila. Mm. Alltså jag behöver återhämta liksom själen lite grann. Och det där att be om den vilan, det är så himla svårt. Och det är också något sånt som man hela tiden får liksom jobba med. Att nu går jag ut i köket i pigkammaren och lägger mig och tittar på brittiska kriminalserier ett tag, för det är min vila liksom.
Barnaby.
Ja, exakt. Exakt.
Såklart.
Det är så läskigt, men inte man blir.
Nej, men jättebra.
Du nämnde kyrkan lite här tidigare, och i en bisats i det här programmet så nämnde du att konfirmationen var viktig för dig.
Ja.
På vilket sätt?
Ja, alltså jag har ju alltid haft en barnatro. Lite märkligt. Båda mina föräldrar var ungefär som Jan Guillou, där bara näpp.
Så ja, de hade,
för de hade gett upp på Gud för länge sedan. Men så vet jag att det kom någon så här Jehovas vittnen och ringde på dörren någon gång och skulle sälja någon tidning eller vad de nu ville. Och då frågade mamma om hon trodde på Gud, och det gjorde hon inte. Och så stod jag bakom henne och så sa hon, men lilla flickan då? Och mamma blev lite ställd sen, så sa jag, vet jag inte. Så hon frågade, tror du på Gud? Och jag förstod inte riktigt frågan. Och så sa jag, men tror du att mormor sitter där uppe på ett moln? Ja. Det var ju så helt självklart. Så på något sätt tror jag att jag ändå har haft den här tron. Och sen, men det var liksom inte formulerad på något som helst sätt. Men när jag började gå och konfirmera mig då, så då började jag liksom... Jag börjar liksom få redskap på det här med hur man ska vara mot andra människor. För det är en sån här familj med missbruk eller dysfunktionella, så det är ju gränslöst. Mm. Det är ju man själv ju, för att man har ingen mat hemma och man ljuger. Alltså ljuger. Alltså det är, man ljuger för att täcka över en annan lögn. Och så att
det finns inga normala, moraliska.
Nej, men alltså, nej, precis. Så att nu börjar man liksom prata om de här och diskutera dem. Jag hade en väldigt bra präst. En kvinna som jag gillade väldigt mycket. Och när vi då läste lite bibeltexter och diskuterade dem. Och då var det, vid ett tillfälle där så läste vi om när Petrus är det väl, som frågar Gud, hur många gånger måste man förlåta någon? Och räcker det med 7 gånger? Nej, men 70 gånger 7. Och då räknar jag ju rätt snabbt upp i mitt huvud där. Okej, okay, 70 gånger 7, det är 490 gånger. Det är bara en gång om dagen i 1,5 år. Då har ju jag förlåtit min mamma alldeles tillräckligt många gånger för länge, länge, länge sedan. Och då var det som att, och då har jag inget ansvar längre för henne. Jag har gjort mitt.
Så det var lite förlösande?
Ja, men det var plötsligt var det som all den här ansvarsgrejen. Det bara, så till och med Jesus säger att jag har gjort.
Det här var lite en ny tolkning av det här bibelstället. Jag har alltid tänkt att han liksom vill säga att vi ska förlåta gränslöst. Ja. Men det, för dig i det läget blev det nästan bra att få släppa.
Jag tänker så här att det är sådana små saker som ungdomar eller barn kan hänga upp sig på. Alltså små saker som kan betyda allt. Och sen att vi alla tolkar allting olika, det är ju en sak. Men just sådana små saker kan betyda allt. Och för mig betyder det där någonting väldigt mycket. Och sen var det då när jag konfirmerade mig som... och det inte var någon där. Alltså det var ingen där.
Ingen kom av dina föräldrar.
Nej, och då... förstod att det här måste jag ta mig ur. Och då gick jag hem och lämnade en lapp till mamma och sa att nu sticker jag.
Hade den här liksom lite utvecklade barnatron som du fick växa i under konfirmationen, hjälpte det till, tror du? för att du skulle våga ta det beslutet?
Alltså det känns ju, alltså min tro är, har väl alltid varit sån att den har varit en trygghet. Att den har varit, du vet, man ligger på natten och är jätterädd och mörkrädd och det är ingen där. Och så, för det var väl så, jag var ju ensam många nätter alltså, när mamma och pappa var borta och ute på grejer. Och då är det liksom att man ligger och talar in i mörkret med någon som man vet finns där. Och det kan ju vara så att jag faktiskt resonerar med mig själv. Alltså det inre, min inre klokare röst, så kan det mycket väl ha varit. Men för mig är det där samma sak. Alltså för mig var det här att jag pratade med Gud som, jag ska säga, den ultimata låtsaskompisen eller vad jag ska säga.
Det är lite skönt. Det där är det för mig personligen trygghet, mitt största liksom gudsbevis också. Ja. Den pågående kommunikationen.
Ja, att man faktiskt kan ligga och resonera kring saker. Mm.
Ja. Vi har en standardfråga som vi alltid ställer. Hur har du det med Gud idag?
Hur har jag det med Gud idag? Jo, men det är nog bra. För mig har ju kyrkan betytt mycket mer än så, för jag läste någonstans att de som var troende mådde mycket bättre. Och det var inte själva religionen i sig, utan det var själva gemenskapen, att man är en del av en liksom social gemenskap. Och det där har jag betytt väldigt mycket för mig när jag fick barn. För det var, eftersom jag inte själv visste hur man skulle vara mamma, men då fick jag liksom den här... Då kunde vi gå till kyrkans barntimmar och så kunde vi sitta där och hänga och vara jättetrötta. Och så hade vi den gemenskapen och lärde känna andra föräldrar. Och sånt. Så vi fick, alltså vi och mina barn har gått så här riddarklubbar och sånt bara för att få...
Just det, här... så här ledarutbildning va, i Svenska kyrkan?
Ja, men det riddarklubb, det är liksom kompisklubb för killar. Men ja, hur man ska vara mot andra människor. Så att de har ju också fått med sig det här från början. Alltså hur man ska vara mot andra människor. En schysst kompis som man ska hjälpa varandra. Och är man lite starkare den här riddaren, då kan man liksom slåss för det goda och så. Och det är ju inga tunga saker eller sånt, utan bara någonting som jag gärna vill ge mina barn tillgång till. Och sen, min andra barn vill inte gå i riddarklubben, då är det fine. Men det var ju lite roligt, för att när mina barn skulle ha så här böcker till skolan som de ska läsa på morgonen, kapitelböcker då ska det vara, för det är viktigt, det får inte vara så här faktaböcker. Och då så min Elliot då, när han är 11 nu, men när han gick där i 7:an, 8:an, då kom han till mig med så här barnens bibel och sa, mamma, är det här en kapitelbok? Oh ja, så det är en kapitelbok. Så han satt och läste det, och det har han fortfarande väldigt roligt åt på skolan, att han liksom kom med barnens bibel där och läste. Det är ju fantastiska berättelser.
Vad man kan i diskutera. Bibeln skulle du helst liksom vilja att dina barn förstod? Så.
Vad är Bibeln?
Ja, av det kristna budskapet egentligen.
Ja, men det är väl det här, alltså det hela, alltså du ska älska dig nästa så som dig själv, att du ska försöka och ha respekt för varandra helt enkelt. Ja. Försöka.
Vad är det som gör, tror du, att du har hållit fast för det här? För jag tänker att en person med din bakgrund skulle lika gärna kunna tänka, det kan absolut inte finnas en Gud som låter ett litet barn ha det så här.
Men det fanns ju hela tiden ljusglimtar. Det fanns ju hela tiden den här äldre pensionerade läraren på gatan som fångade upp mig och en annan kompis som inte heller hade någonstans att gå. Och hon var, alltså vi fick vara jättemycket hos henne. Hon bakade bullar och hon satt och pratade med oss. Och det hette att hon gav oss pianolektioner. Men de där, det var ju liksom veckolånga pianolektioner. Men hon tyckte ju då att det var bättre att det här var på 70-80-talet då. Det var ju bättre att vi var hemma hos henne att vi var ute och sprang på gatan. Och sådana människor har jag ju hittat överallt. Alltså de här änglarna finns ju överallt, och finns de så måste man ju tro på godheten i människorna. Att det har hela tiden funnits, om det har funnits liksom, jag ska inte säga ondska utan snarare sjukdom skulle jag säga, så finns det ju så mycket godhet. Och det har jag mött hela livet. Det möter jag ju bara här liksom. För jag var ju så himla deppig över valet till exempel. Här på början pratade. Alltså hur kan 13% liksom. Och så möter man all den här kärleken. Då blir man ju, då är det ju inte kört liksom.
I din gärning som författare, du skriver både barnböcker, vuxenböcker, du skriver krönikor. Känner du att det finns liksom, finns det ett gemensamt ärende på något sätt som du vill förmedla?
Det var faktiskt en journalist som sa att alltså, en gemensam tråd i det här, det är längtan. Jag skriver mycket om längtan. Barns längtan efter en farfar, barns längtan efter en hund eller den här längtan. För jag tänker mycket att längtan är en superkraft som man ska vårda. Och idag så ska vi liksom tillfredsställa alla behov hela tiden. Vi får liksom ingen chans att längta. Men den längtan, om man vårdar den, då är den liksom en superkraft ur nästan vilket destruktivt tillstånd som helst. Alltså man ska verkligen vårda sin längtan och barnens längtan. För den är en stark kraft. Och då gäller det att komma på vad man längtar
efter. Ja, precis. Jag tänker också, finns det någonting som är så här, det är, Handlar det egentligen om något mer existentiellt för alla människor? Alltså,
nej, men det kan ju vara alltså, någonting som får en åt rätt håll helt enkelt. Det kan vara någon som längtar efter en häst, eller det kan vara barn som sparar till någonting stort på andra sidan där som den vill ha. Eller det kan vara att man längtar till, man vill ut och resa.
Men är det inte så att när man väl får den där hästen eller resan så kommer man direkt börja längta efter något mer?
Nu sen. Tror jag att du talar liksom om dig själv.
Buster.
Ja, det är bara jag.
Ja. Ja, men så kan det väl vara, men ja, för en del. Men jag, det gäller ju också att vila i det då. När man har uppnått någonting, när man faktiskt har gjort någonting bra, för det är oftast det handlar om, då ska man också vila. Det är viktigt att vila i den känslan. Att nu har jag gjort det här, eller nu har jag fått det här. Eller nu har jag... Så, för det är liksom ett avstamp, en språngbräda till nya utmaningar. Så tänker jag.
Mm. Kallar du dig kristen?
Nej.
Varför inte?
Ja, men det är ju det här som Jan pratade om. Ska jag verkligen definieras av det då? Alltså, jag tror på en gud. Jag är ju konfirmerad. Jag har döpt mina barn. Jag tillhör det här, den här gemenskapen.
Kyrkan,
ja. Men ja, nej, kristen säger jag sällan.
Tänker du att det blir en etikett på något sätt?
Ja, men det blir väl det här då. Ska jag då leva upp till ett visst antal kriterier då, apropå det som han sa nu då, att man inte kan ha någon direkt kontakt till Gud eller vad det nu är för någonting. Alltså det där har inte jag koll på helt enkelt. Jag vet inte hur det regelsystemet ser ut.
Nej, och för mig handlar det inte så jättemycket om regelsystem heller, och kanske motsatsen till att inte ha direkt kontakt med Gud.
Men det är väl som det här med att vara feminist då. När man vet vad det står för så kanske det är svårt. Men alltså, jag tycker att det är så självklart att vara feminist, för att det är man väl. Så det är ju alla människor som tänker något.
Men är det lättare att säga att jag är feminist än jag är kristen?
Ja, det är det ju. Jag bara försöker tänka på vad jag lägger in i ordet kristen.
Ja, men
jag
precis. Vet faktiskt det tänker inte. Jag också. Vad tänker du om mig när jag säger att jag är kristen?
Ja, men då tänker jag att jag har nog läst på mer än vad jag har gjort.
Vem är jag för dig?
Ja, men jag har ju aldrig gått på någon så här bibelskola. Jag har aldrig studerat någonting. Jag vet inte. Jag har inte läst Bibeln från perm till perm till exempel. Jag har möjligtvis läst barnens bibel då, men inte, jag har inte koll. Och då tycker inte jag riktigt att man kan...
Jag tänker att det
finns ju ett regelsystem kring kristendom.
Mm. Vad säger du, Daniel? Måste man ha koll på alla regler för att kalla sig kristen? Har du koll på alla regler, Daniel?
Nej, jag tror att man börjar i fel ände på något sätt. Om man tänker att man ska vara fullärd innan man kan... Jag tänker mer att det är liksom en inbjudan.
Jag är liksom öppen och ganska ödmjuk.
Så det är mer någon slags ödmjukhet egentligen som gör att du värjer dig lite för den etiketten?
Det är bara, jag använder det inte bara.
Nej.
Du säger, kallar du dig kristen? Men jag går inte runt och säger att jag är kristen.
Nej.
Ja, men om du säger att jag är kristen så kan jag vara det.
Ja, skönt.
Ja, du säger ju det efter programmet.
Precis. Vi ska avrunda alldeles. Är det någonting du vill göra mer i livet?
Oh ja, det är massor. Gud, det är mycket. Det är
mer än militärträning.
Ja, men jag älskar min militärträning. Jag började med det när jag var 45 och hittade en helt ny balans i skallen när jag gjorde det. Och den här gemenskapen, vi brukar faktiskt säga att vi är en sekt.
Ja, okej.
Ja, för att vi bara älskar att vara där och vi kan inte låta bli att komma dit. Och
är det lite väldigt tajta? Nej,
inte alls.
Inte det?
Nej, utan det är snarare, alltså alla ska med. Man hjälper varandra i alla olika styrkor. Är någon stark i benen så kan man klättra på den. Är någon stark i armarna så kan den dra upp en. Mycket, mycket fysisk kontakt. Alltså vi brottas och vi rullar i lera och vi ålar oss fram. Och vi...
Är det bara kvinnor som gör det här tillsammans? Nej, eller män och kvinnor?
Det är män och kvinnor. Ja. Så det gäller att borsta tänderna.
Ja, verkligen.
Ja, men också just att man, när man då umgås så intensivt och alltså så fysiskt, så börjar man lita på varandra. Så. För man vet att det blir en så otrolig tillit när man ska använda varandras kroppar till att göra grejer. Liksom klara av vissa hinder. Och man vet precis vad den andra går för och vad den kan och vad den inte kan och vilka styrkor man har och vilka svagheter man har. Så vi är ju uppe i fjällen och sånt och springer och liksom riskerar livet tillsammans. Men därför att vi har total tillit till varandra. Och det där blir ju så tajt så det nästan blir som en förälskelse eller sekt. Alltså det blir väldigt... Ingen får kritisera det här. Det är nästan så lite grann. För att, nej...
För det är det här sammanhanget.
Det är den här otroliga sammanhanget som det blir faktiskt.
Mm. Vad vill du göra mer förutom det då?
Ja, men nu håller jag på att springa alla mina 50 lopp. Jag fyller 50 nästa år, så jag har bestämt mig för att fira detta och fira att kroppen är så fantastisk, för det är den ju. Den är ju helt fantastisk. Den är ju som ett tempel, eller vad man ska säga. Och då ska jag springa 50 lopp på ett år. Så att, och då gör jag det. Kutar runt och möter massa härliga människor och ser nya platser och springer in del i fjällen eller med pannlampa med så här reflexbana eller långa lopp och korta lopp. Och ja, men det är också rätt häftigt.
Så mera lopp?
Ja, och så ska jag skriva en massa böcker, barnböcker. Jag ska skriva faktiskt en barnbok. Nästa barnbok så kommer om Elliot och min son. Jag har skrivit två redan. Nästa. Mm. Den handlar faktiskt om Elliot som går på begravningar.
Och det blir lite det här existentiella.
Ja, men och hur de tänker kring det här med döden. De är rätt häftiga när de barn, hur de resonerar och tänker kring döden. Det var som min sexåring sa här idag. Åh mamma, när ska vi få gå på begravningen? Det var så länge sedan. Ja, så de har varit på en del bra.
Så det blir nästa bokmässa.
Ja, det får
tema
bli nästa.
Döden.
Ja, precis. Ja. Precis.
Du har ju valt en fantastisk sång. Du också.
Den är
som
fin.
På något sätt ringar in allt det som vi har fått.
Men det var ingen som sa att man skulle sjunga.
Oh, det är klart. Hillevi, vi har bett om att få sjunga. Hon vill hemskt gärna lägga överstämman på den här sången.
Jag måste dricka vatten här. Jag får halsen.
Första sopran har vi utnämnt dig till.
Nej, men jag vet inte ens om jag kan texten. Jag bara tycker om den.
Vi har ju sambokar. Det roliga var att vi såg Ingmar Olsson, tror han heter, han som har skrivit den här. Att vi såg honom här på mässan också.
Är det han som har skrivit den?
Ja.
Vi får verkligen hoppas att han inte är på den här våningen just nu.
Ja, men precis.
Herregud. Ja.
Om ni... Inte så att du slår igenom som sångare nu, Hillevi.
Nej, det är ingen större risk.
Berätta vad den heter, sången.
Du vet väl om att du är värdefull.
Och varför har du valt den här?
Jag bara gillar den. Jag tycker den är så fin. Jag tänker att det är det handlar om.
Så lyssna nu allihopa. Ni vet väl om att ni är värdefulla. Nu kör vi.
Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull. För ingen annan är som du.
Ja, bravo!
Hillevi Wahl, tusen tack!
Lika värdefull! Tack för att du kom!
Tack så mycket!
Jättetrevligt!
Tack!